Jag ska börja med att säga att efter predikan och när gudstjänsten är slut så kommer jag åka ganska fort härifrån. Och det är inte på grund av er utan för att jag bokar in ännu ett möte när jag ändå är i Stockholm. Så det är därför jag kommer att avvika hyfsat fort och kommer inte att mingla så länge som jag kanske skulle ha gjort i vanliga fall. Så bara vill, alltså ni vet det, att det är ingen markering på något vis utan jag bara är på väg i största allmänhet in i nästa möte. Men det är fantastiskt att vara här och en vän till mig i veckan frågade liksom, du ska till Stockholm och predika, vad ska du predika om då? Och då sa jag, ja, på lördagen kommer jag prata om att hur vi hanterar motgångar. Och det gjorde jag igår. Och så sa jag, på söndag kommer jag predika om bitterhet. Och han bara, det lät ju kul. Men jag tänker att jag ska ta de här lite tyngre grejerna. Många gånger när vi hör predikningar och när vi predikar så är det ju lätt också att man överbetonar det positiva. Men de flesta av oss vet ju att livet inte är enkelt. Saker händer med mig och inom mig som jag behöver hantera. Och som kristen då, vad ska man göra? Hur ska man hantera sånt här som man möter i livet? Så därför så ska jag predika idag för dig om bitterhet. Eller rättare sagt om hur vi bygger en kultur av tacksamhet. För det hjälper när det gäller att hantera bitterhet. Så ni kan förbereda på det. Och jag sa det igår på ledardagen och jag kan ju säga det idag igen. Att det är ju nästan noll underhållningsvärde. Men det är viktigt och bra att ta upp sånt där som vi kanske inte alltid tar upp. Men för de som inte känner mig lika bra som Emanuel, det var nästan, jag känner ju inte dig heller, som Emanuel. Så är jag 52 år, jag är trebarnspappa, mina barn är vuxna, utflugna från hemmet. Så jag och min fru, vi är kvar hemma som tonåringar. Vi äter pizza på onsdag och så innan pizzan så äter vi godis. Så vi känner oss som väldigt fria och lediga. Jag jobbar också som lärare på Akademi för ledarskap och teologi och precis det är där vi har mött så är jag också kollegor nu. Så jag undervisar i praktisk teologi. Sen reser jag runt väldigt mycket så här och predikar och undervisar i församlingar. Jag skriver också böcker. Så det är lite sånt jag sysslar med och jag och min fru vi tittar mycket på fotboll ihop. Så det kan vara bra att veta att det är viktigt för oss. Jag tror jag nöjer mig så med introt, det får räcka för idag. Jag tänkte börja med att konstatera att vi lever i en tid där vi ständigt uppmuntras att jämföra oss med varandra. Man skulle kunna prata om jämförelsens förbannelse. Förr så sa man ju, bli inte gammal och bitter. Idag är det jättevanligt att en tonåring är bitter. Varför det? Jo, för att via sociala medier så är det så lätt att vi jämför vår insida med andras utsida. Det som presenteras i det offentliga, det vi ser, är lyckliga människor som åker på drömsemestrar, köper fantastiska hus, har fantastiska partners, gör fantastiska smoothies och är ute och joggar innan de ens har vaknat. Och så känner man, men sånt är inte mitt liv. Och därför så har vi unga idag som är bittra. Man pratar ju om att den psykiska ohälsan går neråt i åldrarna. Och det där tror jag beror på att vårt samhälle liksom accelererar när det gäller konkurrens. Och jämförelse, det är som en förbannelse i hela vår kultur. Så ett annat sånt exempel är just det här med konsumtion. Hur vi köper saker för att visa vår status och hur vi känner oss misslyckade när vi inte kan köpa eller ha sånt som visar att vi har status. Och min erfarenhet är att bitterhet inte bara är ett allmänt problem i samhället generellt utan det också är ett problem i Kristi kropp i församlingar. Några av de mest bittra människor jag har mött har varit kristna. Och låt mig förklara varför. Jo, det är därför att om man har en tro på Gud så verkar det som att ganska många får för sig om jag nu har en tro på Gud så är det en liksom välförsäkringsgaranti. Inget dumt får hända mig. Och sen när det där dumma händer eller det som inte fick hända ändå har skett, ja då blir man ännu surare. Och det har ju att göra med två saker. För det första att man har en felaktig bild av vad Guds ord säger. Guds ord säger aldrig att om du tror på Jesus så kommer allt i ditt liv att vara perfekt. Det säger inte Bibeln. Det är en villolära från helvetet, mjukt uttryckt. Utan det Guds ord säger att han är med oss alla dagar till tidens slut. Löftet om hans närvaro är det stora, det avgörande och det vackraste och det viktigaste. Han är med mig alla dagar till tidens slut. Men så händer ju det där som inte får hända. Och vi har ju ofta en slags hobbyteologi. Att ja, men om jag är troende, då kommer inget ont hända mig. Så det är ett skäl till varför kristna blir så bittra. Och det har ju helt enkelt att göra med att man får med sig och har med sig dålig teologi helt enkelt. Och det andra skälet tror jag är att när det väl händer, då är det som att vi odlar en kultur i många församlingar där människor känner sig att ja, men nu kan ju inte jag säga som det är. Därför att om man då har bara blivit bitter eller kämpar med att livet verkligen är dåligt och jag inte vet vad jag ska göra, det vill man ju inte säga, för då tappar man ju masken. Vi är inte jättebra på att säga som det är. Många av oss kan ju vara liksom chefer i arbetet eller har liksom respektabla liksom livssituationer, och så går man omkring och är bitter. Alltså det vill man ju inte säga. Det är som att sabba festen eller tappa ansiktet. Så jag tror att både teologi, alltså dålig teologi, men också en allmän kultur av att liksom spela ett spel och ha lite masker och prestera lyckade fasader, det är ganska djupt rotat i oss alla. Och sen är det ju naturligtvis så att saker kan hända i mitt liv som gör mig bitter. Så låt mig börja med att berätta lite om mitt eget liv. Jag är adoptivbarn, kom till Sverige 1972. Och ganska tidigt när jag kom till Sverige så skilde sig mina föräldrar. Och jag blev kvar i stan tillsammans med min pappa och min farmor och min mamma och min syster flyttade till en annan stad. Och sen bröts kontakten. Så jag är liksom uppväxt utan en mamma. Och det visade sig sen att min mamma var alkoholist och att min adoptivsyster mådde jättedåligt. Och hon kommer tillbaka sen i tonåren, så kommer min syster tillbaka till vår familj i Örebro. Men under den där tiden så har jag hunnit blivit en ganska ung och bitter person. Å ena sidan sett jättekul, utåtgående, liksom har egentligen inga problem. Men det finns något i mitt liv som har med mammaunger att göra. Som har med känsla av besvikelse att göra. Och i mitt fall så blev det också mycket vrede. Det hade med vrede att göra. Jag var arg för att jag hade blivit lämnad av min mor. Födelsedagar, julafton, när man ramlar och slår sig och någon ska liksom blåsa. Hon var inte där. Hon fyllde liksom mitt liv med sin frånvaro. Så under min uppväxt och framförallt i tonåren slogs jag mycket. Jag har tänkt tillbaka på det efteråt, att den där källan till vreden, det var ju också det här bitterheten. Jag var ett offer och jag ville hämnas på någon. Jag ville slå tillbaks. Och eftersom jag alltid har varit minst så slog jag hårdast och först. Det var min strategi. Och eftersom jag inte är särskilt rädd för smärta så gav jag mig in i liksom slagsmål och blev genom den vreden, genom den bitterheten, genom den offerrollen, så blev jag någon. För ett tag sedan så sa min pappa att han hittade stiletten som jag hade på högstadiet. Alltså stiletten är en kniv du trycker så åker bladet upp. Så sa han, vill du ha tillbaka den? Ligger i vår hus i Väster i Örebro. Och så inser jag, ja, den där kniven hade jag med mig utifall att. Och jag tänkte på det efteråt, jag vet inte vart jag hade hamnat. Jag har ingen aning. Men jag vet att bitterhet är en enorm stark kraft. Som kan liksom leda till hat, som kan leda till livslånga destruktiva mönster i ens personlighet. Som kan göra att när solen går upp så ser man inte det vackra. När någon är vänd emot mig så tar jag inte emot det, därför att jag är bitter. Och för mig var det att komma till tro, att börja följa Jesus när jag var 16 år. När jag gjorde det var ju då min kamp med bitterheten satt igång. Och så för mig att vara kristen, att följa Jesus, är ju en erfarenhet av att faktiskt börja kämpa med något i mitt liv som kan förgöra mig. Så jag har inte med mig bilden av att kristen tro ska vara lösningen på allt, att allting bara blir fantastiskt. Utan för mig var ju trons start en påbörjan av en kamp mot något i mitt liv som höll på att förgöra mig. Nämligen bitterhet. Var det övergivna adoptivbarnet utan mamma som har slagits och som har en syster som är helt psykiskt kvaddad. Det var liksom min start. Men jag står här idag, prisat vare Herrens namn, och kan vittna om er att Jesus gjorde mig fri. Det gick inte på en dag, det var inte en vecka, det var inte ett år, det var inte 10 år. Men det var en riktning i mitt liv som gjorde att till slut så vann livet. Och hur vet jag det? Hur vet jag att det vände? Jo, det är för att 2013 så dog min mamma. Och jag fick åka och hämta i hennes lägenhet allt som var hennes grejer. Där hon hade liksom levt ett helt liv utan mig. Och jag gjorde det. Jag gjorde det som en storebror behöver göra i ett sånt läge. Och jag uthärdade en av de värsta dagarna i mitt liv. Jag kommer hem och jag bestämmer mig också för att jag ska begrava min mor. Jag och min syster pratade om det, att det här ska inte få vinna. Så vi begravde vår mamma som har förstört våra liv. Naturligtvis har hon sin historia. Naturligtvis är inte hon bara alltigenom ond. Så är det inte. Men när jag tänker på det fortfarande idag så kan jag känna det sorgen i mitt liv. Över att det blev så. Men den sorgen är inte bitterhet längre. Den sorgen är inte källa till hat längre. Men jag drabbades av detta. Men när jag begravde min mor 2013, den augustin, så vann någonting. Jag var fri. Och jag minns så väl när jag släppte rosen ner i marken där urnan var. Och jag hör mig själv säga, nu släpper jag taget om dig, mamma. Jag önskar att ingen här ska behöva leva i livslång bitterhet. Och jag önskar att du har en tro som hjälper dig när det verkligen behövs. Så låt oss fundera på, vad är bitterhet för någonting? Jag ska ge dig en enkel definition. Bitterhet, det är den känslomässiga responsen på att ha blivit orättvist behandlad. Är du bitter så har du en känslomässig respons på att ha blivit orättvist behandlad. Och grejen med den här responsen, alltså att du ger det här gensvaret känslomässigt, det, grejen med den är att den präglar din bild av dig själv och den präglar din bild av hur du ser på andra. Det vanligaste för en människa som är bitter, det är att hon eller han ser sig själv som ett offer. Jag har blivit felbehandlad. Och i mitt fall så stämde det ju. Men allt jag gör utifrån det är ju inte rätt. Och så är det med dig också. Det är klart att någon i din församling sa något om Jesus 1973 som du blev jätteledsen av. Men du kan inte förklara att du sabbar alla årsmöten på grund av det. Eller hur? Nu känner ju en del direkt att det börjar bränna till och jag har bara börjat. Vi behöver prata om vad det är. Bitterhet är ett känslomässigt respons som permanentar dig i ett tillstånd av att vara offer. Och som ett offer så ger du dig själv rätten och bete dig som ett svin. Jag får göra vad jag vill, för jag är sårad. De har sårat mig. Ingen förstår mig. Jag är ensam, jag är helt unik. Ingen har det som jag. Och därför kan jag bete mig så här. Det är det vanligaste förekommande mönstret när bitterhet har fått slaget rot. Och därför så blir ju oftast bitterhet någonting som utifrån den här känslomässiga responsen blir ju reaktionsmönster. En människa som är bitter har oftast reaktionsmönster. Att när någonting dyker upp som påminner, som till exempel i mitt fall, så har ju mors dag varit en rysare kan jag säga. Varje år när det är mors dag, jag mår inte bra. Och jag är ändå hel. Jag vågar ju påstå att jag blir verkligen helad inombords, själsligt. Men det är ju fortfarande så att livssåret är ju ömt. Och du kan ju sitta här idag som har såna. Du känner igen dig i vad jag säger nu. Så det är inget enkelt och det är ingenting som bara försvinner hur som helst. Men är det så att du har bitterhet i ditt liv så har du känslomässiga reaktionsmönster som triggas av vissa saker. Och när de väl sätter igång, då beter du dig oftast illa. Det är för du tänker att du har rätt att göra det. Och då blir det antingen så att du blir utåtagerande, att du lägger det på andra. Men du kan ju också vara tvärtom. En bitter person kan också vara väldigt, ha ett krig med sig själv inombords. Man är hårdast mot sig själv. Man dömer sig själv så hårt hela tiden. Så antingen så är det utåtriktat. Eller också är det inåtriktat. Men i vilket fall som helst så är det ett fängelse. Och Guds ord talar till oss om hur frihet kan se ut. Så vi ska nu läsa tillsammans Lukas 15, vers 25 till och med 32. Och det här är en del av den berömda berättelsen om fadern som väntar på den förlorade sonen. Men läser man noga så ser man att det är två söner. Det finns två söner i berättelsen. Och den son som vi nu ska titta på, det är den som man brukar kalla den hemmavarande sonen. Den första sonen i berättelsen, det är han som ger sig iväg och super till det. Han liksom lever värsta dåliga livet, han bränner arvet. Och sen han ligger där i ett dike och vaknar, liksom har massor med grisar omkring sig och ljuder. Alltså det är dåligt. Det är en dålig dag. Du vaknar fullt liksom med grisar och du har liksom förstört allt. Så kommer han då på den här sonen. Men jag kan ju vända tillbaka till min fader. Och han gör det. Och där brukar vi stanna, och berättelsen är ju fantastisk, för fadern väntar, fadern är god och fadern ger ju sonen tillbaks jättemycket förtroende. Han får ju upprättelse i princip omedelbart. Helt fantastisk berättelse. Men det finns en son till. Sonen som inte gör det där. Och nu läser vi i Lukas evangeliets 15 kapitel, vers 25 till och med vers 32. Berättelsen om den hemmavarande sonen. Jag vill bara på en gång säga att här har vi alltså ett studie i bitterhet. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta den göda kalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son, alltså inte min bror utan din son. När han kommer hem som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du den göda kalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Det första vi kan lägga märke till hos den hemmavarande sonen och det som antyder att han är bitter är att han blir arg. Vrede är ju verkligen ett, alltså det finns ju god vrede. Man kan bli vred över rätt saker. I Bibeln tas det till och med om helig vrede. Men det är inte där det är frågan om här. Han hör på avstånd vad som händer och kommer dit och får höra att sonen har kommit hem och då blir han galen. Han blir skogstokig. Det är en vrede som är utlöst, triggad av bitterhet. Och det andra vi kan se hos den hemmavarande sonen, det är att när han väl då får sitt samtal med sin pappa, då beter han sig barnsligt. Nej, jag vill inte gå in. Jag vet inte hur många människor som är chefer, som är respektabla samhällsmedborgare, som är äldste i en styrelse, som är pastorer eller viktiga ledare. Har man bitterhet i sig, när det väl triggar igång, då blir man som ett barn. Nej, jag tänker inte min sann. Men skärp det, väx upp. Nej, det tänker jag inte göra. Varför det? Man är bitter. Det är en respons, kommer ni ihåg jag sa det, en känslomässig respons. Man utvecklar mönster och man tänker att jag har rätt att vara sån här. Så den förlorade sonen har alltså gått hemma, alltså den hemmavarande förlorade sonen. Han har gått hemma och på något vis har ju han fått för sig saker. Och det är uppenbart att när väl då den här andra brorsan kommer hem, som han säger till pappan, din son, han kallar honom inte ens min bror. Då finns det avstånd. Och så fort när liksom sonen kommer hem, hans bror, då börjar han bete sig barnsligt. Jag tänker inte gå in. Och sen när samtalet börjar, då är det ju så uppenbart att han, för det tredje då, missförstår eller misstolkar välviljan. Pappan kommer ju till honom och säger, det är fantastiskt det som har hänt. Var med, festen är ju fantastisk. Bara, nej, blir ingen med det. Vad är det han säger egentligen, den här sonen som har varit hemma? Här har jag tjänat dig i alla dessa år. Här har jag ställt upp och hållit i ungdomssamlingar. Jag har varit med i styrelse. Jag har byggt kyrkor, jag har städat kyrkan. Och nu så gör du det här. Nu får inte jag som jag vill. Jag tänker inte gå in. Känner ni igen det? Det blir närgånget ganska fort. Därför bitterhet under religiös flagg är så oerhört otrevligt. Man verkar vänlig, man verkar trevlig, man verkar finnas med och ställa upp. Man verkar vara i centrum av mycket av dess församlingsliv. Och så är man bitter. Och det betyder ju bara att när man väl får den här knappen tryckt på, boom, då exploderar det. Och då är man som ett barn, då är man tjurig, då är man som den här hemmavarande sonen som inte vill ta emot faderns korrektion. Alltså fadern försöker korrigera bilden av det här. Och han bara nej. Utan han bara trycker ju på och säger, din son, han som har bränt pengarna med horor, han som inte kan något om ekonomi, honom ger du en gödkalv, honom sätter du ringen på. Han vill inte alls ta emot eller ta in det fadern säger. Och pappan säger, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Och det säger Gud till dig den här förmiddagen. Du som känner igen dig eller märker att det kryper ganska nära. Du som kan se mönster av den här typen av vrede eller den här typen av barnsligt beteende. Eller den här typen att du verkligen missförstår eller folk som vill hjälpa dig. Du väljer att misstolka eller liksom se det bara fultolka, säger vi idag. Har du det här i ditt liv så vill jag säga, det är bra för dig att du får syn på det. Den här gudstjänsten kan vara ett första steg när du benämner ditt tillstånd. För frågan blir ju, vad ska vi göra? För mig var det en lång process. Jag började när jag var 16 år med själavårdssamtal, med förbön. Jag gick framför förbön varje nästan gudstjänst vi hade, varje ungdomssamling vi hade. Be för mig och folk bad för mig, bad för mig. Och det där höll på i flera år. Alltså de första åren som kristen, de första 6 åren i den församlingen, det var ju liksom bara en period av att det här måste bearbetas. Och det behövde börja i att jag benämnde det. Det verkar inte som att den hemmavarande sonen var särskilt sugen på att benämna det. Han var på krigsstigen, han var i sina reaktioner. Och vi vet inte hur den berättelsen slutar. Vi vet bara att fadern säger till honom, mitt barn, du är alltid hos mig, allt mitt är ditt. Och det vill jag säga till dig, om du har det här i ditt liv eller känner igen dig, så låt inte djävulen få dig att tro att Gud förskjuter dig. Utan den inre kampen, mörkret, det som du kämpar med, Gud är inte din fiende i den kampen. Gud är på din sida. Gud vill frihet. Gud har låtit sin son dö för att vi inte ska gå under i fördömelse. Prisat vara hans namn. Och därför kan vi gå i en annan riktning. Men ska vi kunna börja gå i den riktningen så måste vi kunna säga det här är mitt problem. Alltså äg din skit skulle man säga i andra sammanhang. Och det är egentligen ganska basic, eller hur? Det här är mitt problem. Och för mig var det en pågående kamp under många år. För jag gillade att slåss. Jag gillade att vara den som kunde skylla på saker. Jag gillade att folk var rädda för mig. Jag tyckte det var bra. Så mötte jag Jesus. Börjar läsa Bibeln och inser att det här är inte mitt liv. Så här ska det inte se ut. Och genom mångas medverkan, som det står i Guds ord, så fick jag del av nåden. Så det är det du ska göra först och främst. Om du känner igen dig i den här beskrivningen eller tycker att det nästan blir lite obekvämt när vi läser om den hemmavarande sonen. Och du märker att ja, det här kan nog vara ganska bra beskrivning av hur jag har det. Det första vi ska göra då, det är att benämna tillståndet. Säg som det är. Gå till någon, eller nu när vi ska fira nattvard eller förbön. Gå till någon som får be för dig och bekänn. Så här ser det ut, så här ligger det till. Det finns en enorm frihet i det. Men som sagt, djävulen kommer ju skrika liksom i öra på det. Gör det inte liksom. Tänk på om du tappar anseende. Tänk på liksom, eller fördömer dig. Liksom. Nej, nu kommer du ta ett steg till och det kommer bara bli värre. Gå ändå. Säg som det är. Äg din skit, benämn det. Det är det första. Det andra är att man ska ju söka samtal och vägledning. Man behöver prata om sånt här. Kristna som församling och genom hela kyrkans historia, vi har varit bra på det. Det är någonting vi har i hela vår tradition. Gå till någon och prata för vägledning och själavård. Och det var ju, för mig var ju det hela räddningen. Och jag kan verkligen vittna om för er idag att det räddade mig. Och idag så själavårdar jag andra. Så det de gjorde för mig, precis när jag var nykristen, har jag fått göra för andra. Och det är något fantastiskt i det. Så säg som det är, sök samtal och vägledning. Men sen kan vi göra någonting tillsammans också. Så jag ska avsluta den här predikan med att säga något om det. Jag tror nämligen att eftersom vi lever i en tid där vi konkurrerar, som jag sa inledningsvis, och vi verkligen jämför, alltså jämförelsens förbannelse, den dränerar oss själsligt. Eftersom vi lever i en sån tid, så det vi behöver göra, och som vi alla kan hjälpas åt med, det är odla en kultur av tacksamhet. Därför det bästa själavårdsbotemedlet, det vardagliga, mest enkla motgiftet är tacksamhet. För vad är egentligen bitterhet? Ja, det är ju otacksamhet. Den hemmavarande sonen var ju inte alls glad över att brorsan dog. Han hade ju massor med grejer i sitt liv som bara exploderade. Han var inte tacksam. Han var bitter. Så motsatsen till bitterhet är tacksamhet. Så, låt mig avslutningsvis säga några saker om hur vi kan bygga en kultur av tacksamhet och hur viktigt det är. Jag tror ni förstår det nu mot bakgrund av det jag sagt. För det första, hur gör vi då när vi liksom ska odla en kultur av tacksamhet? Och jag hörde ju det här i bönerna, det var ju du som bad här, när du var, och du också. Alltså man börjar med att tacka Gud i bönen för vem Gud är. Och det här är viktigt, det är en trons grammatik. Alltså vår tro bygger på att Gud är god. Gud är alltid god. Och därför så är det ett litet problem när våra böneliv börjar med listor där vi vill ha av Gud. Eller listor på hur jobbigt vi har det. Missförstå mig inte nu. Det går att göra så och det är okej ibland att göra så. Men grunden för vårt gemensamma böneliv i gudstjänster, i smågrupper och när vi själva ber, det är att vi börjar med att prisa och tacka Gud. Tack Gud för att du är god. Tack för din nåd. Tack för du har gjort. Det är alltid rätt att börja att tacka Gud. Och gör vi det i stor grupp, gör vi det själva, så vaccinerar vi oss mot bitterhet. Därför jag blir inte otacksam, utan jag väljer positionen av tacksamhet. Och det finns ju bibliskt stöd för att vi ska tacka Gud. Så det är alltid rätt. Och det är bra att vaka över att det gemensamma bönelivet har den tonen. Och även gudstjänsterna och de olika samlingarna. Tacka Gud. Börja där. Börja alltid där. Ja, men om det bryter ut ett tredje världskrig. Om man får ett cancerbesked. Om någon skiljer sig. Jag vet att det kan hända. Och jag vet att sånt händer. Men samtidigt behöver vi ändå alltid tacka Gud. Som ett andligt försvar. Som andlig friskvård. Som en bra grammatik. Därför Gud är god. Gud är alltid god. När är Gud god? Alltid. Det är ett motgift mot bitterhet. Så det kan vi hjälpa varandra med. Det andra vi kan göra, och det här gör en del, andra gör det inte. Men det är en sån enkel sak som att ta som vana att tacka Gud för maten. Alltså den klassiska, hedliga, gamla bordsbönen. Tack god Gud för maten i Jesu namn. Amen. Sen kan man ha längre bordsböner, man kan ha kortare bordsböner. Men grejen med det är att det är kopplat till väldigt grundläggande behov som vi får tillfredsställda men som vi glömmer bort att vi får tillfredsställda. Det är ju fantastiskt att vi alla, och då menar jag verkligen alla, vi kan äta mat. Och när vi gör det, när vi inleder en måltid, hur ska vi göra då? Ja men tacka Gud. Och då tänker du, ja, men jag sitter på restaurang med massor med folk som inte är kristna. Gör den då. Du är ju kristen. Det är ju din rättighet. Bara prisa Gud. Vad ska de tycka? Men skit i det. Du ska ju odla tacksamhet. Och det är någonting fantastiskt. Och någon kanske frågar, varför gör du så här? Kan man ju få vittna, vem vet. Jag satt i en matsal för många år sedan. Och då hade några av mina kompisar sett ett program om en församling där många talade i tungor. Och det här var på 90-talet. Så då hade ju de sett ett program om livets ord var det väl. Och så säger några av mina kompisar när jag sitter och äter spaghetti och köttfärssås, sitter och slafsar. Så, du är väl inte en sån där som talar i tungan. Du är väl en normal kristen, Mikael. Och då blev det lite så där, ni vet, man blir utmanad i sin egen vana. För jag talar i tungor. Och om du kanske är på en restaurang och ska tacka Gud så kan man ju bli utmanad i sin vana. Och jag minns att jag sa till dem när jag höll på och åt spaghetti och köttfärssås att först gick jag igenom den här inre krisen som Carl Bertil Jonsson på julafton. Ska jag rakryggad yppa sanningen eller ska jag ljuga? Och jag valde då och sa, nej men jag talar i tungor, vill ni höra? Och de bara, och jag bara, så fortsatte jag äta. Och jag vet inte om man ska göra så eller inte, men det jag vet är att vi behöver stå för våra vanor, för de kommer att bära oss. Det är det som är grejen. De kommer att bära oss. Så ta den vanan, hitta den vanan. Och om du tycker att det är svårt att be fint och långa böner så är det helt okej. Okay. Bara säg tack gode Gud för maten, det funkar utmärkt. Jag vill bara läsa för er, för jag hittade i den stora böneboken, en sån här bok med massor med böner som är utgiven på Libris. Så finns det en bordsbön, jag tycker den är så vacker så jag läser den. Sen ska jag ge er det sista tipset om hur man odlar en kultur av tacksamhet. Men så här lyder en av bönerna i stora böneboken när det gäller mat. Herre, se i din nåd till alla som hungrar och lider nöd. Giv oss tacksamma hjärtan och välsigna oss och dessa dina gåvor som vi tar emot ur din milda hand genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Det är bra. Jag ber nästan aldrig så själv, men det är bra. Jag vill oftast äta, så jag bara tack god jul för maten. Så det jag sagt är att vi kan göra saker tillsammans. Vi kan börja vårt böneliv alltid med att fokusera på att tacka Gud. För det andra så kan vi också ha som vana att tacka Gud för maten. Och för det tredje och sista. Vi behöver lära av dem som är bra på att snacka tacksamhet. Vi behöver lära oss av dem som är bra på att snacka tacksamhet. Jag satt i en buss när jag var iväg med ett fotbollslag. Och några vuxna var med som skulle finnas med på en fotbollskupp. Och i bussen framför mig så satt en av ledarna, och jag visste ju vem det var. Han var nyskild. Och han och hans kompis satt och snackade hur mycket han skulle klå sin före detta fru på ägodelar. Hur mycket han skulle ta. Alltså de snackade upp varandra i girighet och hämnd. Och man bara känner, ja. Och de bara pratade. Och jag kände hur det växte. Det så tänkte jag, tänk alla barn som sitter runt omkring och hör det här. Låt henne inte få plats, den här stora tvn. Se till att du får bilen. Se till, jag känner en som advokat. Vi kan få ut massor. Alltså det var så fruktansvärt hur de pratade upp ett hämndprojekt som byggde på girighet och bitterhet. Vi behöver göra motsatsen. Vi behöver lyssna noga idag på de som är flytande i tacksamhetsspråk. Därför att otacksamhet och bitterhet är en del av vår kultur idag. Det är så enkelt att falla in i det. Det är det lätta. Ah, man vaknar på morgonen. Jag har inte en ny bil. Den här är 2 år gammal. Vad är det? Det är ju grogrunden till bitterhet. Alltså det är där det föds. Jag kan inte åka på 2 utlandssemestrar. Det blir bara en i år. Vad är det för trams? Hur hamnade vi där som Guds folk? Jag har bara glasat in 3 ställen på det här huset. Jag skulle vilja ha 4, men det räcker inte pengarna till. Ni hör ju själva hur parodiskt det blir. Och i Aftonbladet häromdagen så läste jag om någon som sa att jag är fattig miljonär. Alltså man har massor med miljoner, men han är en fattig miljonär. Och jag bara, men nu får vi ju ge oss. Det här duger ju inte. Alltså, låt oss försöka lyssna till dem som är flytande i tacksamhetsspråk. Så jag ska avsluta min predikan med att nämna för er 2 av dem som jag lyssnade noga på och som finns med mig varje dag och som jag gärna nämner när jag predikar om sånt här. För det första så vill jag nämna för er William Edvardsson. En man som var i 80-årsåldern när det här utspelar sig. Jag hade varit kristen några år och var med i Philadelphia kyrkan i Örebro. Han är gammal legendarisk bibellärare, missionär och fanns med i kyrkans liv. Och en kväll hade vi liksom, eller en natt, vi hade haft en bönenatt, ni vet, ungdomar, man ber hela natten. Jag vet inte varför man gör, men man ska vara uppe hela natten. Så här. Och så bad vi hela natten. Och jag var så hög på min egen andlighet. Ni vet sådär, man är liksom, man känner, åh, det här är så kristet. Det här är så otroligt kristet. Jag kommer upp efter bönenatten och så möter jag William Edvardsson uppe i foajén i kyrkan. Han tittar på mig, en gammal man, lite böjd liksom. Det stinkte i mina ögon så här, Mikael, vad gör ni ungdomar? Och då säger jag så här, bara, vi har bett som svin, William. Och jag bara liksom, ja men jag, det är inget bra. Så där. Och då säger jag, men vad har du gjort då? Hur är det med dig, William? Då säger William så här, jo Mikael, säger jag, genom allt bär det hemåt. Och den har jag tagit med mig. Genom allt bär det hemåt. Jag vet vad jag är på väg. Jag vet vad Jesus har gjort. Det finns en grundtacksamhet utifrån tron i det. Genom allt bär det hemåt. Och har du tagit emot Jesus idag så gäller det dig. Och det kan du säga. Och har du inte tagit emot Jesus idag så kan du göra det genom enkel bön. Säga Jesus kom in i mitt liv. Och då kommer det betyda vad som än händer, vad du än möter. En dag är du i himlen tillsammans med Jesus. Genom allt bär det hemåt. Och det göder, det föder tacksamhet. Så William Edvardsson. Så har vi Karin Moll. När det här utspelar sig så var jag Agneta nygifta. Och Karin Moll var alltså Agnetas farmor. 90 år. Bjuder hem de nygifta på fika. Och hon, Karin, var den här gamla stammens missionsförbundare, så hon fikade oss under bordet. Så jag har aldrig ätit så mycket småkakor i hela mitt liv. Man bara kommer hem, det är så här stora fat liksom, och man känner, det är bara äta nu. För hon, det är hennes kärleksspråk, och lite tvång också, så där milt, men ändå ät. Och jag bara, så. Och så sitter vi där med farmor Karin som vill skämma bort oss, nygifta ungdomar. Och då är det så att farmor Karin har precis förlorat sin man Oskar. De hade varit gifta i 60 år. Och jag var tvungen att fråga när vi sitter där och äter, så, men Karin, hur är det att Oskar är död nu efter 60 år och varit gifta? Och då säger ju Karin, men det är tungt. Jag saknar Oskar. Och så säger hon så här. Och det här har stannat med mig, precis som William Edvardssons, det han sa. Karin säger till mig och Agneta så här. När jag lägger mig ner på kvällen, då ber jag Jesus att jag ska få komma hem så jag får vara med Oskar. Men när jag vaknar nästa morgon, då måste jag ju tacka Gud för att jag har fått en ny dag. Var Karin. Var Oskar. Låt oss hjälpa varandra att likna dem som har gått före och som talar flytande tacksamhet. Det kommer att göra något gott med oss i vår tid. Och faktum är att det kan vara en del av ett inre helande som också pågår strukturellt i våra kyrkor. Precis som det nu strukturellt i vårt samhälle och kultur pågår starka krafter som sliter sönder själen. Därför vi jämför oss, vi blir bittra, vi är inte nöjda med det vi har. Så ska vi som kyrka gå till attack genom att odla en kultur av tacksamhet. Och det önskar jag för dig. Och är du här idag som ännu inte har gett ditt liv till Jesus, så önskar jag att du ska få göra det. För det finns ingenting bättre, finns ingenting större än att säga, Jesus, jag vill leva med dig. Jag gjorde det 1987 och jag inte ångrar en dag. Och jag vet att det han gjorde för mig, det kan han göra för dig. Men är du här idag och känner igen dig i min predikan, att det här är nog någonting som jag har i mitt liv, så vill jag säga till dig, du kan börja med att göra det och benämna det. Sök sedan samtal med någon. Och så hjälps vi alla åt och odlar den här kulturen av tacksamhet. Och det finns tre jätteenkla sätt vi kan göra det på. Alla. Vi kan börja vårt böneliv med att alltid tacka Gud. Vi kan tacka Gud för maten. Och vi kan lyssna noga på och försöka ta efter de som är bra på att tala tacksamhet. Som är flytande i det. Låt oss be. Herre, jag tackar dig för allt gott som du har gjort. Det finns ingen som dig. Din godhet är utan gräns. Din omsorg är så stor. Din kärlek räcker hela livet. Och du ser oss vare sig vi sitter, står eller ligger. Du omsluter oss på alla sidor. Den kunskap som är alldeles för stor för oss. Men jag tackar dig också för att du vet vad vi har i våra liv och vad vi brottas med. Det som har hänt, det andra har gjort mot oss eller vi gör mot andra. Tack för att vi kan få benämna det inför en levande helig Gud som också är barmhärtig och vill följa oss i slagen mot bitterhet. Tack Gud för det du gjorde för mig och tack för det du kan göra för mina vänner här. Tack att bitterhet är inte allsmäktig. Hat har inte sista ordet, utan liv och sanning och skönhet kommer från Kristus genom uppståndelsen och i den heliga andes kraft får det forma våra liv. Och därför ber jag också för Upplands Väsby Pingst som församling att det här ska få en plats av tacksamhetskultur. Som växer sig starkare och starkare. Där människor också bara blir helade och blir bättre rustade. Att i den här världen visa på tacksamhet. Så kom helige ande. Gör någonting vackert av det som händer här. Och låt det som är svårt, tungt och jobbigt få mista sin kraft. Och istället leda till frihet och tacksamhet. Det ber vi om i Faderns, Sonens och i den helige andes namn. Amen.